Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Så läser ett bibelställe här ur Johannes första kapitel. Så här står det. Nästa dag såg han Jesus komma och han sa: se Guds lam som tar bort världens synder. Vem var det som sa det? Någon som vet? Nästa dag såg han Jesus komma och han sa: se Guds lam som tar bort världens synd. Vem kan ha sagt det?
Johannes
döparen. Och det här sa han då han såg Jesus komma där på Jordanflodens strand. Och så hade han ju sina åhörare och så pekade han på Jesus och sa: se Guds lam som tar bort världens synd. Och det här var väldigt viktiga ord för hans åhörare. Så det var judar som följde gamla testamentets befallning att de skulle offra lamm åt Gud för att deras synder skulle bli förlåtna. Och nu fick de höra att Guds sanna offerlamm, det var Jesus. Och han har offrat sig en gång för alla för att ta bort hela världens synd, alla människors synder. Och därför är det så att judarna behöver inte längre offra lamm för att synderna ska bli förlåtna. Och vi behöver heller inte offra någonting. Vi behöver inte göra någonting för att synderna ska bli förlåtna. Utan Jesus har tagit bort våra synder. Nu ska vi knäppa händerna och be. Kära Fader, vi tackar dig för din son som är Guds sanna offerlamm, som har dött för oss för att vi ska bli frälsta. Gör vår tro stark på honom så att vi alltid litar på och aldrig tvivlar om att han har dött för oss. Förlåt oss alla våra synder för Jesus skull. Amen. Vi ska ta och läsa vår predikotext en gång till, den här profetian ur Malakis bok, det tredje kapitlet, verserna 1-6. Så jag ska sända min budbärare och han ska bereda vägen för mig. Och den herre som ni söker ska plötsligt komma till sitt tempel, förbundets ängel som ni längtar efter. Så han kommer, säger Herren Sebaot. Men vem kan uthärda den dag då han kommer? Och vem kan bestå när han uppenbarar sig? Ty han är som en guldsmeds eld och som en tvättares såpa. Likt en guldsmed ska han sätta sig ner och rena silvret. Han ska rena Levis söner, luttra dem som guld och silver, så att de kan bära framåt Herren en offergåva i rättfärdighet. Då ska offergåvorna från Juda och Jerusalem behaga Herren som i forna dagar och gångna år. Jag ska komma till er och hålla dom. Jag ska snabbt träda upp som vittne mot trollkarlar och äktenskapsbrytare, mot dem som svär falskt, mot dem som undanhåller arbetaren hans lön och förtrycker änkan och den faderlöse, mot dem som bränger rätten för främlingen och inte fruktar mig, säger Herren Sebaot. Jag, Herren, har inte förändrat mig, och ni, Jakobs barn, har inte utplånats. Amen. Låt oss be. Herre Sebaot, öppna våra hjärtan för din undervisning. Gör oss beredda för din ankomst. Lär oss omvändelse och tro. Ge oss tron att du ensam har renat oss från våra synder, så att vi kan bestå inför dig. Amen. Det är en väldigt vanlig föreställning att vi människor egentligen allt levande, och att vi människor och även alla företeelser i mänskligheten är en produkt av evolutionen, utvecklingen. Det har gått från lägre till högre stadier. Men kristendomen är inte en religion som har utvecklats med tiden. Det är inte så att människor så småningom har kommit på tanken om Guds oförtjänta nåd och frälsningen i Kristus. Och nu är det ju naturligtvis inte så heller som evolutionisterna framställer kristendomen, därför att kristendomens kärna är ju okänd för dem. Alltså Guds oförtjänta nåd är ju okänd för dem. Men de säger ändå så att de räknar kristendomen där en högt stående religion, därför de menar att tron på en personlig Gud är ett högre stadium än till exempel primitiva religioner som animism, då man tror att det finns andar i träd och stenar och vattendrag. Och så ser de också i om att evolutionister som är bibelforskare, de ser en utveckling i Bibeln, en förändring i Bibeln, och de menar att Nya testamentet, kristendomens kärleksmoral, är ju en högre stående moral än den de tycker sig se då i Gamla testamentet, som är mer en krigs- och hämnd moral. Och egentligen så gör de ingen skillnad mellan olika religioner, utan de menar att religionerna det är moraliska system som är på lite olika stadier i utvecklingen. De är mer eller mindre utvecklade. Men om vi ser på alla religioner och så på kristendomen, så måste vi säga att vi kan inte få in dem i ett fack. Utan kristendomen är ju väsenskild från alla andra religioner. Kristendomen är den enda sanna tron, och den har funnits från begynnelsen, från syndafallets dag. När det är så, när vi läser Bibeln, så ser vi att uppenbarelsen har blivit mer och mer detaljerad med tiden. Men det är precis samma frälsning som förkunnas från början. Det har inte skett någon förändring. Alla andra religioner, det är människans försök att förtjäna Guds välvilja med sina gärningar, med sina övningar. Och det är det onda samvetet som driver människor att göra än det ena, än det andra för att komma undan sin skuld. Så ser vi också att Adam efter syndafallet på många olika sätt försökte komma undan sin skuld. Före syndafallet är ju Adam märkligt passiv. Det verkar nästan som han bara står där och lyssnar till då djävulen inleder sin frestelse i ett samtal med kvinnan. Men efter syndafallet, då ser vi hur Adam blir aktiv, både i tal och i handling. Först tar han Eva vid handen och så säger han, nu gömmer vi oss bakom en buske. För att komma undan Gud, när han hörde Gud komma i trädgården. Och när det inte lyckades, då börjar han tona ner sin skuld. Och han ursäktar sig och han börjar skylla ifrån sig. Men varje försök han gjorde att komma undan sitt ansvar inför Gud misslyckades ju. Och det här är ju egentligen en bild för lagreligionen. Lagreligionen, den går ut på att människan med sina egna gärningar och sina egna övningar ska komma undan straffet och bli värd Guds välsignelse. Men metoden misslyckas alltid. På syndafallets dag så förkunnar Gud den enda sanna religionen, eller den enda sanna tron för våra första föräldrar, evangeliets tro. Det är ingen tro som människor har kunnat tänkt ut. Det är ingen tanke som så småningom har kommit upp bland människor. Utan det evangeliets tro, det har uppenbarats av Gud. Och evangeliet handlar inte om vad människor ska göra, utan handlar om frälsarens gärning. Av nåd så lovade Gud att sända kvinnans säd som skulle göra djävulens gärningar om intet. Han skulle frälsa den. Och det är evangeliets budskap. Och människor kan ju ställa sig till det löftet på två olika sätt. Antingen tror man Guds löfte, eller då tror man det inte. Men den som tror ska bli frälst, och den som inte tror blir kvar under Guds vrede. Vad hon än tar sig för. Och så har det varit ända från syndafallets dag. Det har i alla tider bara funnits en enda lösning på syndens problem. Lösningen är inte vad vi ska göra, utan det är frälsarens gärning. Och det förkunnas i evangelium. Det är många som, även sådana människor som läser Bibeln, som de gillar inte att läsa Gamla Testamentet. Man tycker att där är Gud. Man förstår inte Gud. Gud verkar så sträng och hämndlysten och straffande. Och därför vill man istället läsa evangelien om Jesus som älskade alla människor. Det är som man tror att Gud har förändrats. Vi hörde i profeten förkunna idag. Jag har inte förändrats. Herren säger, jag har inte förändrats. Men det är som att man tror att Gud har förändrats och blivit mer kärleksfull och tolerant med tiden. Men Nya Testamentet förkunnar inte en ny religion. Nya Testamentet förkunnar inte en annan eller förändrad Gud. Gud har inte med tiden blivit mer tolerant. Men också Nya Testamentet förkunnar med skärpa Guds vrede och straff över synden. Och Gamla Testamentet förkunnar samma nåd som Nya Testamentets apostlar. Samma frälsningsväg förkunnas från Första Mosebok och genom hela Bibeln. Lösningen på syndens problem, det är inte att människor ska utvecklas och få ett högre moralsystem, eller att Gud ska förändras och bli mer kärleksfull och tolerant. Det finns bara en enda lösning på syndens problem. Och det är att frälsaren har uppenbarats för att göra djävulens gärningar om intet. Det har bara funnits en enda frälsande tro. Den har varit precis densamma genom alla tider. Från våra första föräldrar. Och vi ska idag lägga märke till hur Gamla Testamentets profeter, eller egentligen Malaki är det ju vi studerar, hur han förkunnar samma fullkomliga rening från synden som Nya Testamentets apostlar. Sen är det också en annan sak som gör att människor sällan läser Gamla Testamentet, utan hellre håller sig till evangeliernas berättelser. Och det är att man tycker att det är så svårt att läsa profeterna. Det är så förvirrande när vi läser profeterna. De är så otydliga. Man förstår inte vad profeterna talar om. De verkar ju att tala om många olika saker på samma gång. Och visst, när vi läser Malaki här, så verkar ju inte Malaki hålla isär Messias första ankomst när han ska utföra reningen från synd, och hans andra ankomst när han ska hålla dom. Och dessutom hinner han på de här sex verserna också tala om Johannes döparen som skulle bereda väg för Messias ankomst. Och så hinner han tala om den nytestamentliga kyrkans rätta gudstjänst. Alltihop på sex verser. Det blir väldigt svårt att förstå profeterna när de på det här sättet ska tala om allting på samma gång och inte håller isär olika händelser. För vi vet ju att det är 2000 år sedan Jesu första ankomst, och hans andra ankomst har vi fortfarande inte sett. Domen har inte kommit. Så för oss är ju Kristi första ankomst och hans andra ankomst väl åtskilda. Men så var det inte för profeterna. Profeternas sätt att beskriva saker kallas förresten profetiskt perspektiv. Och det likt det perspektiv då vi får när vi betraktar saker på långt avstånd. Ni vet, när man tar en bild med vidvinkel så går man väldigt nära. Då ser det ut som näsan är stor och ögonen små och långt borta, fast det inte är så stort avstånd. Det är som det motsatta perspektivet. Det profetiska perspektivet är istället som om man ser en sak på långt håll och så monterar man ett stort teleobjektiv på kameran eller kikar genom en kikare. Då ser man att saker och ting är som hopträngda så här bakom varandra. Men skulle vi då springa fram dit, då ser vi att det är långt, att det är inte så nära mellan de här sakerna som ser så hopträngda ut på bilden. Och när profeterna såg framåt i tiden så här, så såg de saker som hopträngda med varandra. De såg både Kristi första ankomst och hans andra ankomst när han skulle hålla dom. Och de kunde tala om de här händelserna. Först hans första ankomst, han skulle utföra reningen, och hans andra ankomst när han skulle hålla dom, som hopträngda på en och samma bild. Men för oss som lever i profetiernas uppfyllelse så verkar ju tiden mellan Kristi första ankomst och hans andra fördom väldigt lång. Nu har det ju gått 2000 år och vi har ändå inte sett hans andra ankomst. Det är lång tid. Då kan man ju undra sig, vilket är då det riktiga perspektivet? Det profeterna såg där saker och ting är radade på varandra, eller det vi ser där det är ett stort avstånd mellan olika händelser? Ja, man kan säga att inget perspektiv är ju rätt och fel. Utan det perspektivet, det beror ju på betraktningsavståndet. Det har med avståndet att göra. Och så profeternas beskrivningar är ju precis lika rätta och sanna som uppenbarelsebokens perspektiv. Uppenbarelsebokens perspektiv är ju att man noggrant beskriver tiden som är mellan Kristi första ankomst och hans andra ankomst. Och när vi väl förstått det här, då tror jag att vi på ett annat sätt kan läsa profeternas profetier utan att bli förvirrade av att de i samma bild talar om händelser som är åtskilda i tiden. Malaki förkunnar att Herren ska komma för att rena folket och hålla dom. Det är ju två saker som är åtskilda från varandra med hela den nytestamentliga kyrkans historia. Och sen säger Malaki att innan något av det här sker så ska han sända en budbärare att bereda väg för sig. Och det är ju en profetia om Johannes döparen som beredde väg för Messias ankomst. Och både Gamla och Nya testamentet förkunnar att vägen måste beredas hos människor för Herrens ankomst. Och oavsett om det gäller att bereda väg för Messias första ankomst eller att bereda väg för hans andra ankomst, så är det ju samma sak. Vi ska vara beredda, för han kommer snabbt. Plötsligt ska han komma. Och därför ska vi fråga oss, det finns fog att vi alltid ställer oss den frågan: är jag beredd för Herrens ankomst? Om Johannes döparens framträdande så heter det i evangelierna så här att Jerusalem och hela Judén och hela landet kring Jordan kom ut till honom, och de bekände sina synder och döptes av honom i floden Jordan. Och här lär vi oss hur vägen bereds för Herrens ankomst. Så vi är rätt beredda för Herrens ankomst när vi gör så som folket gjorde. När vi bekänner våra synder och tar emot den nåd som Gud ger i nådens medel. De bekände sina synder och döptes av honom i floden Jordan.
Då är de rätt beredda.
Men så såg han också några fariseer och saduceer som kom för att bli döpta av honom. Och han sa till dem: ni huggormsyngel, vem har fått er att tro att ni ska fly undan den kommande vredesdomen? Bär då sån frukt som hör till omvändelsen. Så för fariseerna och saduceerna så förkunnar Johannes döparen Guds stränga lag. Gud har uppenbarat sin heliga vilja för oss. Men det innebär inte att Gud har instiftat någon lagens religion, någon lagreligion. Gud har inte gett sin lag, Gud har inte uppenbarat sin heliga vilja för att vi ska försöka bli frälsta genom att göra lagens gärningar. Så fort någon använder lagens bud för att försöka bli frälst, följer de här stadgarna för att försöka få något av Gud, en välsignelse, frälsning, och då är det ju ett mänskligt påhitt. Då är det helt plötsligt en mänsklig religion man följer. Fariserna var svärmare. Det innebär att vad de lärde och vad de trodde på, det hade de hittat i sitt eget hjärta. Deras läror var inte hämtade ur Guds ord, utan det bud de förkunnade var människobud. Och vad de hittat på för slags religion är ju inte svårt att räkna ut. Det finns bara en sann religion, den sanna tron. Alla andra religioner är lagreligioner som går ut på att människor ska försöka få något från Gud genom sina egna övningar och komma undan straffet. Och så hade också fariseerna föreställt sig att de skulle bli allt mer goda i sitt inre. Allt mer goda och rättfärdiga människor i sitt inre. Genom att följa yttre stadgar som handlar om hur långt man fick gå. Eller hur mycket, vad man fick äta. Eller hur man skulle fira sabbat. Så de trodde att de kunde uppnå en inre rening genom att följa yttre levnadsregler. Sadduceerna, de var också svärmare. För det de trodde på och lärde, det hade de hittat i sitt eget hjärta. Sadduceerna, de förnekar egentligen allt i Bibeln som handlar om under. Allt är övernaturliga. De litar enbart på sitt förnuft. De var rationalister. Och så länge de var kvar i den vantron så var de inte redo för Herrens ankomst. Och Johannes förberedde dem genom att förkunna lagen. De måste komma till det, att bekänna sina synder och så ta emot förlåtelsen som ges i nådens medel. Så vägen bereds för Herrens ankomst genom budskapet: omvänd er och tro evangelium. Och vi gör oss redo för Herrens ankomst när vi lyssnar till Guds ord och när vi håller det för Guds ord. Och då får vi veta att vi är syndare. Och det är det vi ska bekänna för Gud. Men i sitt ord så uppenbarar Gud också den sanna tron för oss. Den består att vi tror på Guds oförtjänta nåd för Kristi skull och tar emot den förlåtelsen han har vunnit i nådens medel. Evangeliet i ord och sakrament. Då måste vi fråga oss, litar vi då på att Kristus verkligen fullständigt har renat oss från all synd så att det inte finns kvar någonting för oss att göra för att bli frälsta? Ja, det är i alla fall vad Malaki förkunnar. Och det är vad Gud har förkunnat från begynnelsen. Och det är den sanna religionens innehåll. Malaki förkunnar vad Herren ska göra när han kommer. Se, han kommer, säger Herren Sebaot. Men vem kan uthärda den dag då han kommer, och vem kan bestå när han uppenbarar sig? Till han är som en guldsmeds eld och som en tvättares såpa. Likt en guldsmed ska han sätta sig ner och rena silvret. Han ska rena Levi söner, luttra dem som guld och silver. Om vi ser till oss själva så har vi all anledning att frukta för Herrens ankomst. Om vi bara ser på till oss själva så är vi ju i Adams situation. Vi fruktar när vi hör Herren komma och vill helst gömma oss bakom en buske. Vi är syndare som inte kan bestå inför honom i kraft av vår egen värdighet eller vad vi själv har åstadkommit. Men nu förkunnar profeten ett glatt budskap till alla dessa rädda och förskräckta och skuldbelagda syndare. Han ska rena Levis söner. Som alla kan tala här om Herrens första ankomst. Herren kom inte för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Gamla testamentets folk var ett heligt prästerskap som var representerade av Levi söner. Och också Nya testamentets folk kallas ju ett heligt prästerskap. Men vår värdighet inför Gud består ju inte i våra egna förtjänster, utan vår värdighet är enbart det att Kristus har renat oss. Vi är klädda i vita kläder för hans skull. Han är likt tvättarens såpa som gör allting helt rent. Det är Kristi arbete. Det hör till hans uppgift att rena oss från våra synder. Och vi ska ge honom den äran att vi tror det. Och den sanna religionens innehåll, den sanna tron är att Kristus har renat oss från världens synd. Det är precis som Johannes förkunnade. Se Guds lam som tar bort världens synd. Det hör inte till vår uppgift att rena oss från synd och skuld, utan det är Kristi uppgift. Han är effektivare än såpa. Effektivare än guldsmeds eld. Han har fullständigt renat oss från all synd och skuld. Och så förkunnar Malaki den nytestamentliga gudstjänsten, alltså vad som följer på denna tro. När vi mottagit förlåtelsen så blir vi rätta människor att göra goda gärningar. Malaki skriver så här: han ska rena Levis söner, luttra dem som guld och silver, så kan det bära fram åt Herren en offergåva i rättfärdighet. Och då ska vi också här ställa en fråga till oss själva. Frambär vi tackoffret till Gud som det folk som Herren har renat? För den här offergåvan som Malaki talar om, det är inte syndoffret. Det är inte att judarna var befallda att offra lam för att deras synder skulle bli förlåtna. Utan här talas det om ett annat offer som kallades tackoffer. Tackoffret det talas om. Offergåvorna kan inte syfta på syndoffret, för nu har Malaki redan talat om att han fullständigt renat oss. Då är det bara tackoffret kvar. Det enda som återstår för oss är att visa vår tacksamhet mot honom. Och det är en rätt respons från oss. När Gud ger oss sin nåd och förlåtelse för Kristi skull, då kommer vår respons att vi tackar och prisar honom för hans godhet och nåd. Och det gör vi genom att leva så som han har befallt. Så egentligen har vi här i Malaki, som i en liten katekes, framställt den sanna religionens innehåll. Den tron den ska vi hålla fast i hela livet. Och då är vi ständigt beredda för Herrens återkomst. Han ska komma snabbt. Han ska komma plötsligt och vi ska vara beredda. Malaki håller inte isär Herrens första ankomst, han skulle utföra reningen från synd, och hans andra ankomst när han ska hålla dom. Vi lever mitt i tiden, mitt däremellan. Malaki förkunnar att Herren ska komma snabbt och plötsligt. Den dagen har vi inte sett. Men vi är säker på att den kommer precis som allt annat har skett och gått i uppfyllelse som Herren har förutsagt. Ska också det här gå i uppfyllelse. Det är viktigt att vi tar till oss Guds ord och tror på det, för det är endast tack vare den rening från synd som Herren har åstadkommit, som han utförde vid sin första ankomst, som vi kan bestå inför honom när han kommer med makt och härlighet för att hålla dom. Amen, låt oss be. Herre Jesus Kristus, du kom i ödmjukhet för att tjäna och ge ditt liv till lösen för många. Vi tackar dig för att du likt tvättarens såpa gjort oss fullkomligt rena från våra synder. Ber vi att du bevarar oss från svärmeri så att vi inte hittar på egna trosartiklar eller egna bud, utan håller oss till ditt ord med en fast tro. Lär oss att ägna vårt liv åt att tacka dig för din frälsning. Bevara oss i tron, den enda sanna tron, så att vi kan bestå inför dig när du kommer i makt och härlighet för att hålla dom. Amen.